En podcast från Aftonbladet.
Damallsvenskan är igång och vi har redan fått svar, frågetecken och ett par rejäla smällar. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Sportbladet fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Hammarby körde över Rosengård, AIK visade moral direkt och Kristianstad, ja, de pudlar vi för. Samtidigt ställer Kosovare Asllani skada nya frågor inför VM-kvalet. Hur hårt slår det mot landslaget och vem tar hennes plats? Som ni hör har vi massor att snacka om, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, men så var vi äntligen igång med damallsvenskan. Vi kommer givetvis prata en massa om den. Men Saga, först måste jag fråga, hur är läget?
Ja, men lysande tycker jag. Det känns, alltid när du ställer en fråga så känns det som att du måste säga någonting krispigt. Men jag inser att jag bara, livet är bra. Har ingenting att klaga på direkt. Vad gjorde jag sen sist? Jag är ju hemma från Malmö. Vi sitter i samma rum.
Just det.
Och det tycker jag är trevligt när jag kan se
du
dig.
Du har inga fågelfjädrar och sånt bakom dig?
Inte vad jag vet.
Nej, inte vad jag kan se.
Nej.
Nej.
Absolut, jättebra med mig. Hur är det med dig?
Jo då, men det är väl ändå helt okej. Jag har haft en lite tung vecka, det ska väl sägas. Jag var tvungen att låta min lilla katt somna in i helgen. Han blev ju 17 år gammal, så han har ju varit med väldigt länge. Men det blir så konstigt tyst hemma när han helt plötsligt inte är där och piper längre. När man inte har de här tassande stegen eller man går upp och tittar runt hörnet. Där han alltid brukar sitta så här och titta på en och undrar, varför har inte du gått upp än? Mm. Så att det är lite tufft. Men annars så är det väl ganska bra skulle jag säga.
Ja.
Lite still i ryggen kände jag idag också. Då kände jag också, jag kanske också är gammal.
Nej, det är du inte, kan jag konstatera. Men det är så hemskt. Har man varit med om att behöva släppa iväg ett av sina husdjur så är det, det finns inget. Nu ska jag säga inget värre, det finns det säkert, men det är skittufft. Ja. Så att jag förstår att det känns.
Det var oväntat jobbigt faktiskt. Mm. Så. Med tanke på hur tomt det blev hemma. Man är så van att också alltid finns någon där och väntar på en när man kommer hem. Och så gör det inte det längre. Det är
någon att ta hand om.
Ja,
och
någon som alltid hoppar upp i knät när man lägger sig i soffan och tittar på en film. Alltså, filmerna tittade en senast på det. Det vet jag verkligen inte.
Nej, konceptet men, av. Ja.
Snarare bincha serier. Men ja. Absolut. Så att det är lite, och det kommer nog vara konstigt. Ett ganska bra tag framöver. Det kommer många gånger som man tänker på. Man går ju också, man är ju dum i huvudet som husdjursägare. För man går ju och pratar med sitt djur hela tiden.
Man gör ju det.
Ja. Och det har tyvärr inte slutat än. Så att ja.
Jag kollar lite koll på dig.
Ja, vänta på den. Om det var lite för länge så kan du ju säga till mig.
Ja,
tack.
Jag får nog sätta upp någon liten sån här spaningskamera och bara se.
Ja, så man inte tappar det helt och hållet. Men nog om det. Vi ska ju snacka fotboll i den här podden. Och apropå saker som gör ont så gjorde det ju förbannat ont att se bilderna från London City Lionesses match där Kosovare Asllani igår söndag. Man känner ju direkt i kroppen att det här är inte bra.
Nej, när man såg bilderna så framförallt att det är så himla märklig. Det tar så abrupt slut för henne. Det man märker att hon får ont direkt i hopslaget. Hon går ju in i en tackling själv. Det är ju ingenting som ser så dramatiskt ut, men det är ju så sällan när det kommer till korsbandsskador. Så visst anar man ganska snabbt att med de typ, den här reaktionen hon hade, att det var det handlade om. Sen när det följer att det är liksom ett Instagram, vad säger man, post?
Inlägg
på svenska. Tack. Alltid när det blir en liten delay i mitt huvud så är det för att jag tänker engelska först. Jag ber om ursäkt för det. Ett inlägg. Och man ser vad hon skriver och alltså man tänker ju ändå så här, jag ska inte säga att det har varit på lånad tid, men vi har ju ändå haft Asllani i landslaget på något sätt på lånad tid. Vi har inte riktigt vetat, kommer hon fortsätta? Inför att Toni tog över så var det definitivt den stora frågan. Alla förväntade sig nästan att Asllani skulle vara klar, men har ju nästan visat att hon, alltså gammal och äldst, att hon fortfarande håller en hög nivå, att hon är väldigt viktig för totalen i landslaget. Och också den resan de är på väg på, liksom ett VM-kval, ett VM som kommer nästa år. Skulle hon få avsluta på det sättet? Alltså du vet, det är så mycket sådana saker som man bara tänker att vilken vacker saga som kan skrivas. Att hon nu så får ett sånt abrupt jag ska inte säga slut, för det behöver inte vara. Men det är ju definitivt försvårande i hennes ålder också att ta sig tillbaka. Så att, ja, nej, jag måste säga att det gjorde ont. Jag kände extrem ledsamhet och nätsamhet för henne. Med orden hon väljer måste jag säga var väldigt coolt att i en sån stund ha den distansen till det man går igenom, eller försöka åtminstone peppa sig själv. För det kändes lite som att det var det hon gjorde i inlägget, när hon säger i princip att kanske är det här någonting, den här händelsen någonting som ska försöka lära mig någonting, göra mig starkare. Det brukar man ju höra spelarna, men att ska jag upptäcka en sida av mig själv som jag inte visste fanns och så vidare. Och jag tycker det sänder ett sjukt bra budskap. Och att man kan göra det så kort efter en sån här händelse, det säger väl någonting om hennes personlighet. Så att, det är verkligen ledsen för hennes skull.
Och lyssnar man på podden och inte har sett, jag satt ju ner med henne under den senaste landslagssamlingen och ställde frågor från tittare, lyssnare och även ett gäng söta barn. Då pratade hon ju ganska mycket om liksom hur hon har varit förskonad från skador, hur hon liksom ser framför sig att få göra, sätta sitt eget slut. Och det har hon varit inne på flera gånger, att så här, man ska känna när det är klart. Man kommer känna den dagen. Och hon har liksom beskrivit som hur ska man känna det, hur ska man veta att den dagen är kommen. Och frågan är om den här knäskadan liksom blir det som gör att hon känner att okej, det var slutet. Eller om hon känner att I'm gonna finish this on my terms.
Mm.
Det ska sluta på mina villkor. Jag ska skriva slutet på min saga. Det finns ju positiva exempel på spelare som har kommit tillbaka. Vi kan ju titta på de mest rutinerade i landslagssammanhang. Till exempel Therese Sjögran som tog sig tillbaka till EM på hemmaplan 2013. Vi kan titta på en sån som Caroline Seger som ju visserligen inte tog sig tillbaka i landslagssammanhang riktigt efter den där hälen som jäckade henne, men som ju ändå klev in i det Rosengård som mer eller mindre gick rent och förlorade en match den där fantastiska säsongen. Och hon fick ju visa vad hon går för på planen den där sista säsongen. Så att jag hoppas ju någonstans att det här ska vara motivation för någonting som jag fastnade vi också som Kosse pratade väldigt varmt om när vi pratade lite under den här chatten om, jag kommer inte ihåg om det var om hon fick fråga om favoritmästerskap eller vad det var. Och då sa hon att ja, men OS i Rio, det var ju det största hon har upplevt. För att jag menar, hennes idol när hon växte upp, det var Ronaldo, den riktiga Ronaldo, brasilianaren Ronaldo. Och att liksom få spela fotboll i Brasilien, det var så häftigt. Så där fick man lite känslan av att det faktum att vi har ett VM i Brasilien, det kan nog få en att satsa hela vägen dit. Det var ju innan skadan. Men förhoppningsvis så kanske det kan motivera henne att palla lägga ner det hårda jobbet. För man ska ju ha med sig det också att det är ett jävligt tungt jobb som väntar. Både fysiskt men kanske framförallt psykiskt. Att palla lägga ner det här. Och ta sig tillbaka efter en sån skada, speciellt när man aldrig har varit med om det tidigare.
Det är så svårt att veta hur folk reagerar på det där. Alltså, vissa kommer verkligen tillbaka starkare, andra blir ju hämmade av det. Det kan ju bara framtiden utvisa. Men nej, jag tänker ju någonstans att om man ska tolka alla hennes uttalanden över sin tid i karriären, så känns det definitivt som att det här är ingenting som kommer vara slutet på hennes kapitel, utan snarare att hon kommer, precis som du var inne på, stänga det själv i något skede, men att det kommer inte vara, om inte det verkligen hon är tvungen, det vet man ju inte. Det känns som att hon kommer vilja göra detta till liksom en comeback story och definitivt ta sig an nästa kapitel, vad det än må vara. Det kan ju vara att hon inte kommer upp hela vägen till landslagsnivå igen, men det hoppas vi inte. Inte med den typen av liksom, momentum som hon har haft med landslaget här senaste tiden. Det känns som att det känns som ett elakt skämt, om jag ska vara ärlig. Det var det jag tänkte börja gå. För fan vad cruel på något sätt.
Ja, för det är ju det som man tänker på nu också. Vi kliver in i ett VM-kval här. När vi poddar så är det en dag kvar till Tony Gustafsson ska ta ut nästa VM-kvaltrupp. Och jag menar, Kosovare Aslani har ju visat att hon fortfarande är viktig på planen, men också vid sidan av planen. Inte bara det här att liksom så ställa krav på hur man ska vara i landslaget och liksom så här, när det kommer upp en ung ny generation in i det här, utan även lite som historieberättare. Sen sättet hon berättade på verkar kunna vara tolkas olika. Det, för på de unga spelarna i landslaget så lät det som att Kosovare Aslan själv har betalat för att damlandslaget numera ska flyga chartrade plan till mellanmatcher och så här. Så är det givetvis inte, men hon är ju en av dem som har varit med och ställt krav uppåt också mot förbundet, mot UEFA, mot FIFA. Hon är inte rädd för att säga vad hon tycker och tänker i sammanhang, så att jag menar, hon har ju varit väldigt drivande där, och att också berätta det för den unga generationen, det tror jag är ganska viktigt, så att man förstår var man kommer ifrån, var damfotbollen har varit och vilka steg som fortfarande finns att ta. Men det mer akuta för oss just nu, det är ju då vem fan ska ersätta henne i landslaget. Det finns ju ett ganska enkelt namn att plocka in i landslagstruppen, och det är Anna Anvegård.
Jag tror du säger Rosa Fadji, men det var lite enklare.
Rosa Fadji är ju redan med i truppen.
Ja, det var okej, jag lyssnade inte riktigt noga där. Du sa faktiskt inte i startelvan.
Nej,
du sa i landslaget. Och ja, det var de två namn jag hade i mitt huvud. Det är Anvegård, som jag egentligen också tycker kanske att mer självklart var att starta. För att jag tycker... säger jag nu, innan har jag väl bara peggat upp för Rosa, men... jag vet inte vad det är, men jag tror bara Rosa måste få växa in i den kostymen successivt. Jag tror att Anvegård är mer kanske redo för ansvaret som är i skedet som svenska landslaget är i. Eller helt ärligt, om jag ska vara riktigt ärlig. Får jag se Rosa på en startplats så kommer jag inte bli ledsen. Får jag se Anna så blir jag inte ledsen. Anna Anvegård är ju nyligen tillbaka. Hon har ju tagit sig tillbaka från en skada eller en operation som hon har gjort, och det känns ju som att det är en spelare som jag tycker bara återigen bara blir bättre och bättre för varje säsong. Det känns inte som hon dalar. Jag tycker knappt att det känns som att hon har varit skadad. Och när hon var skadad så märktes inte det heller. Alltså, där kan vi snacka pannben. Och tror hon tycker också att hon är en av de viktigaste spelarna för BK Häcken. Den viktigaste, ska jag säga, till och med. Alla pratar Skröder, men jag tror Anvegård på sikt är helt avgörande för deras framgångar. Så att hon känns given i ett landslag.
Med tanke på hur Tony Gustafsson har jobbat hittills, tror du att det skulle kunna öppna för att han får feeling och tar med Fanny Petersson i en landslagstrupp?
Hoppas det. Nu är det så, man ska skynda lite långsamt. Jag sa det i min kommentering, jag körde Hammarby-Rosengård för de som hörde den. Och
sa hon ju själv att hon älskar det, att få vara i inre pocket och den rollen som hon hade i den matchen.
Jag garvade sönder på hennes intervju. Alltså det är det fina när man intervjuar en 16-åring, för att de är så oförstörda. Och när de pratar så pratar de exakt så som tränaren har pratat åt dem. Så man hör liksom mellan liksom raderna att ja, men du vet, jag älskar att vara i inre pocket, sa hon. Hon tog sats och pratade om hur bra de hade varit. Men man måste ju vara ödmjuk, fick hon in, för att det ska man ju säga när man pratar med media, att man fokuserar på nästa. Hon lös när vi frågade om hur kul det var att göra mål, och hon bara, men nästa ska in. Och så här, hon är 16 år gammal, och jag sa det i kommenteringen att ja, man ska vara varsam med dem, men man ska inte hålla dem tillbaka, och den som har det rätta receptet för det, you know, sälj det på eBay liksom. Men någonstans får man ju ha med sig att belastningen måste vara rätt. Nu får hon rätt så mycket speltid redan i Hammarby på en nivå som troligtvis för hennes kropp, nu tänker jag bara fysiologiskt, kanske ligger lite på gränsen. Jag tror att de har stenkoll på hennes belastning, så det här är ingen digg på något sätt, utan tvärtom, att så här, jag tror man måste skynda långsamt med henne. Däremot så är frågan, kommer det vara ett A-landslag eller kommer det vara ett U23? Att man kanske börjar i den nivån, så att man inte förhastar sig. För att jag tror inte det är någon. Du behöver inte vara ett geni för att se hur bra Fanny Petersson är. Jag sa det väl förra veckan att jag tycker redan hon är en av de bästa mittfältarna i damallsvenskan. Och jag tar inte tillbaka det. Jag tror att hon har bevisat det nu också. För flera ögon. För det, som jag säger, det är inte bara hur hon gör målen, utan det är hur hon rör sig, vilka ytor hon tar upp. Och då är man också egentligen mentalt kanske redo för ett A-landslag. Men fysiskt tycker jag kanske inte att hon är det. risken är att hon går sönder. Hon hade Johan Kronqvist mot sig. Och där är ju en ganska, det är en längdskillnad på de två. Och Johan är lite bitigare liksom, med muskler än vad Fanny har. Och då kände jag ett par gånger att om du kommer in fel här nu så kan det faktiskt vara kritiskt. Så att man måste skydda henne fysiskt. Vi vill se henne i ett A-lag, men det vore nästan vilt om man gjorde det. För jag tror inte att hon kommer få speltid. Och då är det bättre att ta en ett steg ner U23. Men ett steg upp från där hon är. Liksom. Eller två måste det vara. Två steg upp. Herregud. Ja.
Ja, hon är ju alltså bara 16. Jag pratade med henne efter matchen också och frågade. För man såg ju sen att hon var sugen på att göra fler mål. Det kom ju ett och annat skott till. Och, ja, hon var taggad på att skjuta, det var hon. Och det var samma sak när hon gjorde målet mot Sparta Prag. Det som blev the game winning goal för Hammarby den där matchen, så var hon ju bara, allting blev så himla hektiskt och ja, det var så mycket som bara hände när bollen kommer där, för hon drar ju till direkt. Hon avslöjade ju också att hon gjorde lite fel efter när hon skulle fira. Hon råkade springa mot den tomma läktaren. Hon hade inte full koll på vilken läktare publiken var vid. Så att, det finns förbättringspotential, men hon lär ju göra fler mål. Så att, hon lär hinna träna på just det där framöver. Ska vi gå över då lite fint på veckans match som då får vara Hammarby-Rosengård. Nu har vi redan pratat en del. Fanny Petersson som ju var en av förgrundsfigurerna. Det var ju trots allt tonåringarna som lite avgjorde den här matchen. Hon tillsammans med lånet från Arsenal i Vivien Lia. Jag fick lite skit för att vi i vår matchtext skrev att Hammarby körde över Rosengård när det bara blev 3-1.
Men det gjorde de ju.
Exakt. Man måste ju också ha sett matchen att efter 17 minuter var den matchen avgjord. Efter 17 minuter behövde inte Hammarby gå på 110%. Hammarby kunde rotera i paus. Alltså, det var en överkörning, även om resultatet kanske i sig inte ser ut som en kross, en överkörning. Så det man såg på planen var ju ändå att Hammarby körde.
Men det här är ett klassiskt exempel på när man bara tittar på resultat, vilket är standard när man pratar om spelares prestationer. Hon måste ju varit jättebra, hon gjorde 2 mål. Hon kanske var helt anonym och bara råkade vara på rätt ställe. Alltså det här kan göra mig helt galen när man får den här typen av feedback eller kritik. För att speciellt när man själv jobbar med en match. Alltså, det var sån skillnad mellan Hammarby och Rosengård. Och alla som vet Rosengårds situation och den truppen som de har just nu, man måste förstå att det här laget är inte det som har varit. Det går inte att jämföra med tidigare år rent kvalitetsmässigt. Sen måste jag lägga till, alla lag blir jämförda med sin historia. Det hör till idrotten. Vi pratar fortfarande VM 94 på här sidan. Varför då? För att vi förknippar det med vår historia. Om du inte klarar av det, då kan du inte spela för FC Rosengård. Sen ska jag lägga till, de spelarna som är där idag, unga tjejer som är en utvecklingsfas, en process, låt dem ha arbetsro, absolut. Men om du har tagit till FC Rosengård, det är precis som att gå till Malmö nu och klaga på att klubben vill att vi ska vara nästa mästare, vi tycker det är jobbigt med den pressen, då kan du inte spela i Malmö FF. Alltså jag vet inte varför detta gör mig så irriterad, men det är som att man tycker synd om sig själv för att man har något positivt bakom sig. Det gillar inte jag. Däremot måste du ha den självinsikten och du måste någonstans ha den där, som jag förstår det nu, och jag lyssnar ju på hur Rosengård kommunicerar, och det är väldigt tydligt. Vi har inte de kraven på den här truppen i år. Bra. Då förstår vi det. Vi ser det på planen. Det finns många duktiga tjejer där. Men som ett kollektiv så tyckte jag inte alls att FC Rosengård kom till matchen. Första halvlek så är det alltså, jag sa det som sagt under kommenteringen också, så det blir lite repetition. Men alltså, Kronqvist lämnades så ensam när Sörum och Petersson tog varsin sida om henne framför Rosengårds backlinje och kunde få i princip varenda uppspel till sig på fötterna, vända upp och gå rakt mot en backlinje där man dessutom då har Renberg som bara sitter och hugger, och du hade Reidi som flög upp på högerkanten och bara överbelastar backlinjen. Alltså, det var fel taktik. Eller så utförde man inte taktiken som man hade planerat, för Rosengård kunde inte täppa till de farligaste ytorna. Och jag kände som att Johan Kronqvist var lite som en sin egen lagdel, och det ska hon absolut inte vara. De spelar väl en 4-1-4-1 åt det hållet, och Och det föll inte särskilt väl ut. Sen i andra halvlek så korrigerar ju Rosengård det lite genom att dra ner Björklund i synnerhet. Öhrling hade lite den rollen också att komma ner för att hjälpa Kronqvist. Men det är väl lite det här att det är det som överkörningen någonstans är. Att i första halvlek så var matchen stängd. Andra halvlek handlade egentligen bara om en transportsträcka för Hammarby. Och som du säger, de roterar. För att de har en match på torsdag. De roterar och det blir lite hackigare. För att det sitter inte riktigt kanske mellan alla spelare. Det är fullt normalt att det blir så. Att Rosengård tar sig in lite i matchen. Handlar inte så mycket om att Rosengård spelar extremt mycket annorlunda. Eller mycket bättre. Det var ju lite där att de täppte till bättre defensivt. Och i offensiven så tyckte jag att de tog smartare beslut i sin uppbyggnadsfas. Där Kronqvist var bättre på att... Eller så här, bättre. Hon fick nog en roll att kliva högre upp så de kunde sätta den långa bollen så hon kunde suga in den. För det lyckades inte Remy Simpson göra. Så att de fick liksom inte det här trycket offensivt. Så det är bara att konstatera att så här, Hammarby är värdiga vinnare. Jag tror inte att det är någon som kommer säga emot det. Och att man får acceptera att så här, Rosengård kommer svaja i år. Och det borde inte förvåna någon.
Nej, och det förvånar ju inte dem själva. Eller för som du inledde med dem... Vi pratar ju hela tiden själva om att vi är i en process. Vi jobbar på det här. Vi ser oss som ett mittenlag den här säsongen. Mm. Så att jag menar, man har ju inte högre förväntningar på dem den här säsongen än så.
Jag fick ju skit för att jag är alltid tvungen i varje försäsong att skriva en sån här. Tvungen, herregud. Ingen kan tvinga mig till någonting. Men, jag får ta lite ansvar själv. Nej, men jag fick ju lite kritik för att jag hade satt dem som årets besvikelse. Och jag fattar ju så här, en besvikelse måste ju ändå vara någon som man har högre krav på och kanske kan underprestera det kravet. Men jag förankrade verkligen med vad vi är vana med ett Rosengård. Och ja, från den säsongen de hade förra säsongen så kanske man inte kan säga att de kommer vara en besvikelse. Men jo, det kan man, för att någonstans så är det här ett lag som har varit ett topplag as long as we know it, i princip. Och utifrån det, att nu vara på en position att man verkligen måste börja om, det kanske också säger någonting om hur hårt man har satsat många år utan att det fanns den här tydliga progressionen att om det här händer så kommer vi kunna skydda oss med det här. Utan det har nog varit lite lånad tid även där. Och det är lite det jag menar. Och jag skrev också mitt citat att det här handlar om att det här laget är ju inte byggt för att överprestera kanske. Men varför får man inte lov att säga att det är en besvikelse att Rosengård inte är mer robusta för den värld vi lever i på något sätt, fotbollsvärld vi lever i. Skitsamma, man får tycka vad man vill om det. Det gör mig ingenting. Men sen kan man ju alltid argumentera, för jag har ju satt Djurgården långt ner på mitt tips igen. Och det är ju någonstans så att om de kom fyra förra året och droppar ner i mitt tips. Men mitt tips, mina vänner, är inte facit. Jag vet inte om folk har börjat missförstå det där. Att om jag skriver någonting som jag tror så är det inte automatiskt fakta. Och det har jag liksom fått lite spridda kommentarer kring. Vilket är kul. Men samtidigt så måste man ju förstå att det här är ju ingenting som jag kan inte säga om framtiden. Jag får gissa fritt.
Nej, det går liksom inte. Jag tror också att jag är ganska mycket ute och cyklar i mitt tips. För jag kände verkligen så när man tippade i år att topp tre, ja men den känner jag ändå att där känns det lugnt. Resten var verkligen kasta upp i luften.
Verkligen.
Och känna efter att okej, hur långt har de här kommit i sina lagbyggen med tanke på hur mycket som har förändrats under säsongen. Vissa som har fått in nya tränare, hur snabbt kommer det gå? Vi såg ju ett Piteå i fjol som liksom inte gick så snabbt efter att Stellan lämnade. Liksom, som man kanske känner, men i år har de kommit längre och sådär. Så att, nej, jag vågar inte ens se vad jag har tippat vissa lag. Faktiskt.
Nej, men jag kan säga så här, att den lärdomen jag tog från första omgången utan att förhasta mig för mycket, men jag kommer pudla lite, jag kommer be om ursäkt i Kristianstad. För att Kristianstad har en jäkligt bra offensiv. Det jag har lagt i mitt tips, jag har lagt dem på 10:e plats, vilket är helt felaktigt. Alltså jag tror inte att de kommer komma 10. Men någonstans så här, de har fått in De Jong, de har fått in Ekengren. De har Egner och Boama. Boama tror jag kommer bli jävligt bra, och det tyckte jag även under försäsongen. Men det jag skulle lägga till med detta här, jag tror ju inte att Egner kommer vara kvar efter sommaren. För jag tror att hon är nästan namnet att flyga ur boet. Så att lite det baserar jag på att okej, vänta, man har det jävligt bra nu. Men hur länge kommer Kristianstad hålla? Och sen tycker jag att de är lite svagare i defensiven den här säsongen än vad de har varit tidigare upplagor. Så därav så väljer jag med dem. Men sen tittar jag på Norrköping nu när de mötte AIK. Och det var i och för sig en jävligt bra match. Vi ska prata om allt det där. Men bara för att gå igenom mitt tips här lite snabbt. Norrköping känns som att de har ett mittfält som är urstarkt. Men när man måste få in en mittback sista sekund som dessutom går rakt in och startar i Harrison, då är jag lite så lite ett frågetecken på defensiven. Offensiv känns det absolut inte som att de har riktigt den tyngden heller. Så jag skulle vilja typ byta lite plats på de här. Jag ska inte säga rakt ner på Norrköping till 10:e plats. Men jag är jävligt oklar alltså. Men jag tycker inte Kristianstad förtjänar en 10:e plats. Och det ber jag om ursäkt för. Där pudlar jag.
Jag har de 8. Så att jag har de också de lite väl lågt. Jag har Djurgården 7.
Det är Djurgården som jag är helt oklar på.
Ja. Det är ju ett Djurgården som man känner behöver en anfallare. Och det har de ju letat efter ganska mycket. Utan att riktigt ha hittat det de önskat. Med tanke på att de har tappat tunga namn som Pauline Rubin. Och nu även då Mimmi Wahlström. Som ju inte spelar på grund av att hon är gravid den här säsongen. Så att det blir ett tungt lass för Ceci Åsland att dra i Djurgården den här säsongen. Känns det som. Men om vi ska... Eller känner du att vi har stängt matchen Hammarby-Rosengård?
Ja, jag har sagt vad jag behöver säga det.
Ja, skönt. Då stänger vi den. Vi kommer ju komma tillbaka lite till Hammarby med tanke på att, som vi var inne på, de spelar redan på torsdag igen. Vi ska ta en kort paus och sen ska vi gå in på lite gott och blandat från premiäromgången. Okej. Premiären är spelad. Du var inne på att du pudlar kring Kristianstad. Du var också inne på det här med att IFK Norrköping liksom blixtinkallar en mittback, och det blev ju lite märkt. Vi satt 5 veckor sedan och pratade om hur viktig Josefin Harrison kommer vara för Växjö DFF. Också ja. När man sitter och tittar så här, slår upp, tittar på lagbilden, så bara där sitter Josefin Harrison som kapten för Växjö på lagbilden. Sen dyker hon upp då i startelvan för IFK Norrköping. Hon var ju så färsk så de hade inte ens hunnit trycka hennes namn på ryggen på tröjan. Men rätt in i startelvan.
Ja, och det här är ju sjukt tungt för Växjö. Alltså att man i det här skedet behöver släppa en spelare. Det säger ju någonting om deras situation. Vi vet redan att de är blöder ekonomiskt. Och kanske var nödgade till att göra det här, ta det här beslutet. Men det kommer ju inte göra deras situation bättre. IFK å andra sidan, Norrköping...
Med då Växjö DFFs tidigare sportchef som sportchef i IFK Norrköping, så han känner ju till situationen i Växjö mycket väl.
Ja, och det är ju någonstans så att Harrison är ju en spelare med extremt många damallsvenska matcher i kroppen och kommer kunna tillföra den rutinen till Norrköping och ja, det blir liksom en solid spelare att ha. Sen är det väl också någonstans ett tecken på var Norrköping står med tanke på att Jessica Wik är gravid och gått ut med det, så var de väl tvungna till att agera och fylla på den posten. Så att så här, fair game, men det känns ju lite sådär när detta händer inför första omgången. Det är inte optimalt för någon i det här liksom dramat. Och Harrison, måste jag säga, att kliva in rakt in i en startelva och göra det så pass bra, det får jag verkligen berömma. Jag tycker det var liksom väldigt stabilt gjort.
Från den matchen tar jag ju annars med mig hur den startade med Nova Selins mål. Apropå att vi var inne på tonåringarna i Hammarby, så har vi ytterligare en som kommer att vara väldigt viktig för AIK i år om de ska lyckas överraska så som många har tippat. Och jag kommer inte ihåg om det var Sembrant eller om det var Grabus. Det var nog Sembrant som sa det efter att ja, huvudet är vi inte vana att se henne göra mål på. Och är det någonting som hon behöver den här säsongen, så är det ju att göra mål på fler sätt. Det behöver inte vara snyggt varje gång. Det är liksom bara, den ska bara in. Och så var det ju direkt på Skytteholm. Nickar in den. Ett fint inlägg från Linda Sembrant. Som de hade pratat ihop sig om innan, och Celine satte bara dit pannan. Sofia Järn kom ju helt fel ut på den bollen. Så att det är inte så svårt för Celine att nicka in den i mål, för hon har väldigt, väldigt mycket yta där bakom med tanke på att Jan kommer på mellanhand. Men det tar jag med mig från Skytholm.
Ja, jag tar med mig matchbilden av att det small. Mm. Det kändes som en premiär. Det, alltså, i Norrköping flög in Karlenäs. Alltså, jag garvade så mycket. Det var så mycket dueller. Och, alltså, det var mer dueller än fotboll i stundtals. Men det är ju också stor del av Karlenäs liksom, spelstil. Så att det,
vad säger du om det bortdömda målet då för IFK Norrköping?
Ja, alltså det är tamt. Men jag tror det är väl Karlenäs som är inblandad i att putta en AIK-spelare in.
Sembrant in i...
Ja, det var Sembrant.
Ja.
Hon såg så liten ut när hon låg där.
Ja, nej. Jag får mig att det var Linda Sembrant.
Ja, men precis.
Och då... Hon sa själv efter att det kändes som att ryggen gick av.
Okej. Okay. Ja. Alltså, så aggressiv såg det inte ut att vara. Men det kanske...
Nej, det kan ju ha varit i fallet också. Hon menade att det kändes som
sant.
Och sådär.
Mm. Vi
tror... Det var nog inte själva knuffen.
Nej, nej, men vi tror hennes ord. Vi bara säger att såhär, för att de som inte såg det förstår att det var liksom inget så fult, utan det var ganska tamt. Men
det var händer i ryggen på Sembrant som gör att hon lite trillar in i AIK-målvakten Emilia Dambeck.
Ja, och då blir det mål direkt efter och då väljer Tess, inte målvakten, Tess domaren att blåsa frispark. Jag tycker väl det är korrekt. Alltså, i slutet av dagen, om du påverkar spelet så pass mycket så... Men sen måste jag också säga att det kändes som att ett par gula kort i Norrköping saknades i den här matchen. Alltså,
det var så. Ju en och annan knuff, en och annan eftersläng i andra situationer.
Ja, och jag menar, fan, återigen, Karlnäs klipper ju Celins knäskål alltså rakt av i första halvlek, och det blir ju ingenting att flyga ut utanför för planen. Så att det bara lät gå, och Celine var ju nere på backen ett par gånger. Sen tror jag ju Celine är så pass påkopplad att hon också kanske ibland, jag ska inte säga förstärker, men hon har ju en fallteknik av rang, så att det känns ju att... hon är lite så här, förväntar sig att hon ska få en tackling, och det tror jag är smart att hon liksom ibland faller för att inte få större skada än vad om hon ska hålla emot. Likt vad då Fanny Petersson kanske behöver göra ibland, att hon inte ska gå in och sätta hårt mot en spelare som har några kilo på henne, för att risken är ju bara att någonting kommer gå av, så att det hoppas vi inte. Men Celine i detta läget, hon var ju nere för räkning, och det kändes också som att det var en säkerligen en taktisk grej också som man hade pratat om inför, att man skulle störa hennes spel, men det tyckte inte man gjorde, utan Celine var inblandad i det mesta, duktig på att hantera tempot i matchen. Jag ska säga så här, att AIK får en trepoängare i premiären på det här sättet var upplyftande, för att de visar lagmoral. De har inte sin starkaste elva, ska vi konstatera. Jenny Odin kommer in i matchen, Matilda Plan var inte tillgänglig. Österås, som jag har pratat varmt om, inte tillgänglig, utan man hade familj, och jag tycker hon gjorde en jättebra match. Så att, alltså så här, det är ju inte ens i närheten av starkaste AIK-elvan, närheten, men det är inte det, och ändå så presterar man som man gör. Så att jag måste säga att AIK visar att inställningen finns där, och då kan mycket hända.
Ja, och det var ju den första matchen ut. 1054 på plats på Skytteholm, och de fick också ett ordentligt bussmottagande när de rullade in. Jag kom precis bakom och såg både fyrverkerierna och bengalerna precis framför den där bussen när den rullade in utanför Skytteholm. Vad tänker du om inramningen som var?
Ja, jag satt ju på den sidan. Det var länge sedan jag faktiskt tittade en match och bara satt och tittade. Men jag promenerade med Lara till Solna från där jag bor. Och svärfar plockade Lara i farten, och så gick jag in
för jag tänkte, var var lilla tjejen? Jag saknade henne där på
läxan. Precis. Men så jag trampade in och lät Lara åka hem till svärföräldrarna. Så det blev en perfekt fördelning så att jag kunde kolla lite fotboll och fokusera. Så att jag fick sitta mitt i det här AIK-vimlet. Och det var, jag tyckte det var jävligt kul, måste jag säga. Det var liksom inlevelsen. De reagerade på domslut och icke-domslut. De sjöng nästan hela matchen, skulle jag nog ändå vilja hävda. Det var bra tryck där jag satt. Jag satt liksom mitten på huvudläktaren, så att det är verkligen vän kring öronen, och det är precis det man vill ha. Så att stort guldstjärna till AIKs supportrar, för att det måste jag säga, det är liksom, de börjar jaga Hammarby lite smått i de här avseendena. Sen kanske inte det är bestående hela säsongen. Det får vi väl utvärdera as we go. Men jag tyckte att det var jäkligt roligt att se.
Ja, och på så sätt kanske också då bra att AIK vann den här matchen med 1-0, för att publiken ska känna att det här är någonting vi vill gå och se på igen. Vi kan ju konstatera att vi inte hade en enda oavgjord match i den här premiäromgången. Utan det är ju ett gäng segrar. Nykomlingarna Eskilstuna till exempel som vann hemma mot Vittsjö i sista stund. Jag tänkte lite där på när det stod 1-1. På den historiken som Rickard Johansson, tränare i Eskilstuna, nu har. Vilma Öhman påminner mig om den. Hon var ju med i KIF Örebro på den tiden. När de var uppe i Damallsvenskan sist och hade de här matcherna i början. Där de förlorade på övertid typ varenda gång. Det. Alltså det var så många matcher på rad där i början. Det började ju liksom med Hammarby där de hade stått upp så otroligt bra. Hade 0-0. Och Joramo drar in en jävla kanon på tilläggstid. Och sen så kom det liksom bara sådana. Jag kommer inte ihåg hur många matcher det var där i början. Men liksom, de åkte på så tunga förluster. Så att de med Eskilstuna nu får med sig en seger i 95. Det måste ju ge dem ett otroligt uppsving inför det som väntar. Sen så har vi ett Kristianstad som starkt vinner borta mot Piteå. Mm. Många mål var det ju i flera matcher. Det blev 5 mål där. Det blev 5 mål på Hisingen också. Där.
Just det.
BP faktiskt pressade Häcken lite. Häcken fick sig en hårtork i paus av Helena Sadik. Och hon ska ha rutit till rejält. Anna Anvegård sa till min kollega Mikael Wagner att det var intressant att få se det live. Det ska tydligen ha hänt under matchen mot Linköping också. Då var ju Anvegård inte med på grund av sin skada. Men nu var hon med och fick uppleva en uppläxning efter den första halvleken.
Ja, jag har faktiskt inte hunnit se den än. Men däremot så såg jag stora delar av Piteå och Kristianstad och tänkte verkligen att jag tror inte jag har fel om Piteå. Det är nog det enda jag känner, att jag tror inte jag har fel om Piteå i år. Jag känner att de är, bygger på något jäkligt bra. Nu förlorar de sin premiär, men det var snarare, alltså det känns bara så här, att den matchen blev så målrik kändes lite.
Det känns okaraktäristiskt.
Exakt, och det gillade jag. Jag bara sa, okej, bra. För nu har vi två lag som hugger för att göra mål. Men som annars är lite kända för att vara liksom solida defensivt sådär. Men Kristianstad behöver väl ändå komma in mer åt den kategorin av att liksom ha ganska många tunga forwards som man sen släpper vidare till England. Som jag sagt, lite tippar Egner att göra till sommaren. Så det är väl mitt silly tips då. Har ju varit mycket snack om Egner på alla håll och kanter och med all rätt. Så att, det känns ju inte helt otänkbart att hon kan vara på väg.
Nej, Kristianstad brukar ju kunna vara en bra språngbräda. Typ Beata Olsson som flög iväg till Liverpool.
Svindis har de haft, och det har ju varit Viens, och det har ju varit då, som du var inne på, Beata. Var det inte någon till där innan? Skitsamma, ska jag inte vilja in mig i det. Men om vi säger så, Egner lär ju vara näst på tur.
Vi konstaterar att Djurgården vann mot Växjö, och så har vi ju ett Malmö FF som leder serien nu efter 3-0 mot nykomlingarna Uppsala. Zecira Musovic tillbaka i Damallsvenskan. Fick hålla nollan i sin första match i serien. Men man noterar ju att Mia Persson, som ju har varit lagkapten, vice lagkapten visserligen ibland och sådär, men ändå haft kaptensbindeln, haft en viktig roll i MFF, inbytt i 78:e minuten.
Ja, alltså det här är en hjärtefråga för mig. Jag förstår inte att man inte använder Mia Persson mer. Jag förstod att hon hade haft någon slags vrickning på foten inför premiären, men även under försäsongen så har ju hon inte alls varit ett första val. Och det känns ju som att de är ganska sett på att det inte kommer vara så. Nu förstår jag att många tänker såhär, ja, men Mia Persson är väl typ en 10 och där är ju där Quilla, men jag ser ju inte Mia Persson längre som en 10, utan för mig är hon en jättebra alternativ som 6 eller 8. Och nu har man fått in Sayer, man har Milivojevic. Det är ju en stor konkurrens i Malmö FF, så jag förstår den dynamiken. Och sen är Lilja kapten och de bygger mycket kring henne, och hon har varit nyttig för dem, så att jag förstår den uppenbara problematiken. Och när jag ställer inte frågan till mig nu, vem ska jag peta för att få in Mia Persson? För jag har inte själv landat i det. Men jag förstår den liksom, huvudvärken för Valfridsson. Men jag tycker ändå att när man ser Mia komma in, det blir ett helt annat tempo. Det blir ett momentum. Det känns som att det finns flyt. Det är en spelare som vet när man ska, alltså hur man pulserar matcher. Och jag tycker inte man ska vaska de här mittfältarna i onödan. Och jag förstår att hon är lite äldre än, alltså kanske inte man bygger framtiden på henne. Att det kanske är normalt att man fasar lite. Men de ska inte heller liksom glömma bort vilken spelare hon är för dem. Jag hoppas och tror jag inte att de gör, men det känns ju lite så på förhand, tycker jag. Så det är min stora frågetecken. Vad tänker de göra med Mia Persson? Slösa inte bort henne.
Nej, det jag skriver under på det, och vi får väl se. Det var ju hon som noterades för 3-0 målet också, som gör då att Malmö leder. Nu väntar en tuff uppgift för Malmö FF i nästa omgång. Det lär smälla i den matchen, för de ska ju åka till Norrköping. Ett Norrköping som är revanschsugna efter den här premiäromgången som var. Matilda Kristell sa att hon såg fram emot att få visa vad Norrköping är när Malmö kommer. Och det är ju så, vi har ju pratat om de som har gått till Malmö, men det är ju faktiskt så att vi har några från Malmö som har gått till Norrköping också, som Matilda Kristell, som Beatrice Persson till exempel, som också spelade från start i den här premiärmatchen. I övrigt så har vi ju ett helt gäng matcher att se fram emot under påskhelgen, men vi ska inte grotta ner oss i dem, för att det finns ju matcher redan nu, höll jag på att säga. Men det är ju först ut Champions League, där vi har 4 matcher kvar. Vi har ju ett El Clasico som pågår, där vi har Barcelona mot Real Madrid, där det ju är fördel för Barcelona. Vi har ett svensk möte, får vi väl ändå kalla det, med Bayern München, som visserligen inte har så många svenskor kvar. Vi kan ju också kalla det för Julia Sigiotti Olme-mötet, som spelade i Bayern München, flyttade till Manchester United, och där var det ju en målrik tillställning i den första, där Bayern München vann med 3-2, och det är fördel för Bayern München inför matchen i München. Sen så har vi ju den som kanske får minst uppmärksamhet i Sverige, Wolfsburg-Lyon, men där leder ju faktiskt Wolfsburg med 1-0 inför returen. Det blir väldigt spännande att se om Lyon vänder det där. De är ju ändå liksom mesta mästare i Champions League-sammanhang. Vi har ju en Elma Juntila-Nelhage i Lyon, men som dock inte fanns med och spelade den matchen. Sen den som jag satt och tittade absolut mest på första mötet, London-derbyt. Det är ju speciellt att vi har ett London-derby i en kvartsfinal i Champions League. Arsenal mot Chelsea. 3-1. Det borde varit betydligt jämnare, för det var ju en domarskandal i den matchen när Chelseas mål blir bortdömt. Det skulle ju absolut inte varit bort. Hur det kan bli bortdömt med VAR, it goes beyond me. Mm. Men det kunde ju vara tajta. Nu har liksom Arsenal 2 mål upp på Chelsea inför den här returen. Tror du att Chelsea kan vända på det så som Chelsea har sett ut och presterat den senaste tiden?
Alltså svårt att säga, såklart. Det är klart att de har det i sig att göra det. Sen är det ju nästan som att det blir en svårare uppgift i och med att det är Arsenal på andra sidan. De känner varandra så ofantligt väl. Hade detta varit samma liksom scoreline för ett annat motstånd, utländskt motstånd, så för deras del så hade det nog kanske känts ännu mer görbart, för att det finns ändå den här slumpen som bakas in. Men när du har ett Arsenal liksom, där skulle ju Arsenal kunna trasa sönder matchen egentligen. Men de kommer ju fortfarande jaga den, som vi är vana att se. Så att, jag tycker bara, jag måste bara lägga till att Blackstenius, liksom, att hon börjar göra mål i såna här sammanhang. Jag tycker det är väldigt roligt att se, för att jag upplever, och jag har sagt det tidigare, men jag upplever att hon mår som bäst när hon får jobba i det tysta, när hon inte har så mycket rubriker kring sig, när inte förväntningarna är på henne. Då helt plötsligt känns det som att hon bara blommar ut och bubblar till. Och jag hoppas det blir lite samma effekt i damlandslaget, att så här, ja, nu helt plötsligt är det mycket snack om Skröder och alla vill att Skröder ska starta. Men att då kanske det är så att hon kommer in och gör de avgörande målen, för att ja, men just att hon kan bevisa någonting, jobba lite från underläge. Men nej, för att bara snurra ihop matchen, så jag tror ju inte att Chelsea är uträknade, det gör jag inte. Men Arsenal helt uppenbart skulle ju kunna trasa drömmarna för Chelsea på ett sätt som jag känns också nästan lite liksom surrealistiskt, att man pratar om att Chelsea kanske lägger allt åt sidan bara för att göra Champions League, och så är det liksom konkurrenten.
Så står Arsenal där som säger, de små jävlarna.
Nej. Och det blir sen lite, alltså jag vet inte, det är bara udda hur det här har tagit sig, liksom Arsenals resa, och fått också jobba lite i bakgrunden. Alla snackar Chelsea, och sen det är nästan när det är för uttalat, likt som det är för Malmö, att de ska uttalat bli svenska mästare.
Eller som den gången var för Zlatan med den där fucking champion som han bara skulle
exakt
vinna.
Exakt, att det liksom så här, det går troll i det. Att det blir nästan ännu roligare att förstöra inom situationstecken då de här sagorna. Sen är det, alltså det är sjukt roliga matcher. Det är väl någon där som har runnit iväg, och det är väl den Barcelona-Real.
Barcelona som leder med 6-2 efter första.
Ja, och det är väl inte svinkul, men vad fan, det är tunga klubbnamn och många roliga spelare att titta på, så att det ska bli kul.
Ja, och det är ett Arsenal som kommer dit med självförtroende också efter Russo som gjorde hattrick mot Tottenham i North London Derby helgen som var. Så att det känns ju som att det är ett Arsenal som mer har luft under vingarna, som inte kommer så skadeskjutna till det här, även om man saknat en sån som Leo Williamson, och bägge lagen i det första mötet saknade ju faktiskt ganska mycket spelare bara på grund av det faktum att asiatiska kuppen precis hade spelats klart. De hade landat på engelsk mark, men de var ju inte speldugliga. Vi såg att Ellie Carpenter och Sam Kerr var tillbaka i startelvan för Chelsea i helgen till exempel, så att jag menar, det blir ju tillskott för Bompastor i den här returen. Men ja, det ska bli väldigt intressant att se. Arsenal är ju liksom det enda engelska laget som faktiskt har vunnit Champions League, den turneringen som Chelsea suktar så efter. Frågan är om det är Arsenal då som ska släcka drömmarna. Under the lights at Stamford Bridge för Chelsea den här säsongen. De matcherna spelas i veckan. Vi har ju också hyperintressanta matcher i damernas Europacup, som vi dessutom ska säga att vi sänder på Sportbladet. Vi ska prata om dem alldeles strax. Vi ska bara ta en kort paus. Ja, det är ju Häcken och Hammarby som är framme i retur, eller vi är framme vid returmötena för Hammarby och Häcken. Och skulle jag sagt inför, så hade jag väl gissat att jag tror till och med att jag kan ha sagt till någon att ett bra resultat för Häcken mot Frankfurt i den första matchen, det är ju att ta med sig ett oavgjort resultat från bortaplan. De kommer hem med 3-0. Jag trodde inte mina ögon när jag såg resultatet från Frankfurt. För att Frankfurt är ju ett lag med så många landslagsspelare. Spelare som har presterat, som det kändes som att Häcken kommer få det tufft att knäcka dem, speciellt när man såg Häcken i semifinalen mot Djurgården, såg försvarsspelet där och kände att kanske svajar lite, hur ska de stå upp mot Frankfurt, och sen kliver de in liksom och ja, men håller nollan och vinner med 3.
Jag måste säga att jag var grymt chockad när jag såg det resultatet, och vi pratade ju lite inför om såklart liksom vem de har möjlighet att ställa upp. Nu var väl inte alla de på planen liksom, men Det kändes helt plötsligt inte alls korrekt. Alltså det var verkligen chockerande. Och det var ju nästan också så här...
Dessutom, alltså, tänk på Häckens mittfält. Mm. De har en Elin Rubensson som precis blivit mamma för andra gången. De har blivit av med en sån som Wickenheiser under vinterfönstret. De hade en Helena Sampaio som såg väldigt lovande ut i Europaspelet. Drog korsbandet. Johanna Fostalsa Sörensen står redan på skadelistan på grund av ett korsband. Och så har vi då Pernille Sandvig som ju är på lån från Eintracht Frankfurt och inte får spela de här matcherna. Och man bara känner, vad har de ens kvar för mittfält? Hur ska de klara det här? Och de går in och vinner med 3-0.
Nej, men det är sjukt imponerande, och det stärker ju egentligen allting man tänker om Häcken den här säsongen. Men det är ju också hela grejen med Skröder, alltså... Att göra det målet hon gör på distans. Att liksom förstå. Det ser så enkelt ut. Men det är inte enkelt. Att ha den medvetenheten i den åldern. Att se att ja, men jag kan nog dra ett långskott här. Och låta den segla in. Alltså så här, det ser man ju oftast äldre spelare göra. Hon är på en helt annan hylla. Och det är ju guld för Häcken att ha henne så här långt. Det ska bli enormt kul att se hennes nästa steg. För nu tycker jag att jag, nu har jag liksom redan sett henne här i Damallsvenskan. Jag har sett henne i Häcken. Och det har gått så snabbt för henne. Nu är man verkligen så här, du behöver nästa steg för att utvecklas ännu mer. Och det kommer ju komma inom sinom tid, så vi behöver inte ha bråttom. Men jag vet inte, jag bara tycker det är så jäkla fett och man måste förstå hur jäkla bra hon är. Det tror jag att alla gör. Men det är så lätt att bara tänka så här, ah, hon gör massa mål. Men det är den här, du ska ju vara på rätt ställe hela tiden. Och det är ju uppenbarligen inte alla forwards. För hade alla forwards varit det så hade de ju kanske gjort målen som Skröder gör. För det är inte på något sätt så att det alltid är perfekta bollar som servas till henne. Det är inte så att Häcken alltid bara levererar liksom mackor till henne. Utan hon gör ju liksom grovjobb också. Nej, så att mäktigt på något sätt att de tar 3-0 på hemmaplan och har de förutsättningen för returen.
Ja, och den returen spelas ju på Hisingen nu.
Förlåt,
på torsdag.
Omvänt.
Exakt, de spelar hemma nu och har den fördelen då inför, jag menar, skulle det bli som så att Eintracht Frankfurt vinner med 3 bollar, ja, då är det ju förlängning och eventuellt straffar som väntar, men de har ju ett ypperligt utgångsläge för att ta sig till en Europacup-final. Jag ska åka till Göteborg på torsdag och är oerhört taggad på att få göra den här matchen, få se vad de kan ställa till med. Jag hade ju äran att göra Hammarbys bortamatch mot Sparta Prag där jag blev förvånad över lite hur, ja, men hur matchen utvecklade sig egentligen, för att vi hade ju ett Hammarby som kände som att de hade ganska bra kontroll på det. Visst, Sparta Prag hade några inledande intensiva minuter där de skapade lite, där deras främsta målskytt var framme och ställde till det lite, men som de ändå liksom lyckades hålla undan. Och sen så får man ju göra ju Hammarby 1-0 precis innan halvtid och man känner att okej, ja men skönt, då kan de liksom växa från det. Och sen liksom som en blixt från klar himmel så kommer kvitteringsmålet och sen helt plötsligt vänder Sparta Prag och gör 2-1. Och man känner att oj, vad skakigt. Men man känner också ändå att okej, 2-1 bortaplan. Hammarby har ju en tendens, det som de verkligen har lärt sig i Europa är ju att hantera dubbelmöten och att väga ut eller lära sig av det första, göra det bättre i andra. Så att bara där känner man att okej, ja, men de ska hem och spela på konstgräset på 3 arena inför sin publik. Sen visst, det var också en klack från Hammarby som hördes, som var på plats i Prag. Men det kommer ju bli en mäktigare inramning såklart när det blir match på hemmaplan. Så man kände ändå att det är inte katastrof. Och sen liksom så kommer de tillbaka och det avslutas ju då med att Fanny Petersson avgör den här matchen genom att faktiskt ge Hammarby segern i den matchen. Så att båda de svenska lagen har ju en seger i ryggen för bortaplan. Vi kan få en hel svensk final i Europa. Det känns sjukt.
Ja, men vi har ju pratat om det förra avsnittet, just det här med hur det dubbelmötet kommer till sig och bla bla bla. Men bara för att stanna vi lite vid det fenomenet av att kunna avsluta matcher på och vända liksom vända scenarion, för att det tycker jag kanske var det svåraste inom fotbollen, för att det är så himla lätt att tänka just att men den här matchen är avgjord, vi får acceptera läge bla bla bla. Men det är ju lite likt det Hammarby gör mot Rosengård, apropå den här överkörningen som du hade titulerat, att det är ju någonting med att kunna stänga en match bara genom bollinnehav, kanske inte gå för det, inte ta ut sig som du var inne på också. Och nu har man kunnat rotera den truppen mot Rosengård. Man startade med Lia och Petersson mot Spartak Prag. Då har du också den här möjligheten att så här, okay, du har lite fräschare ben. Nyhagen fick minuter, vilket jag tror är viktigt, att hon börjar komma in i tempo igen och tillför offensivt. Det är en liten annan typ av spelare än vad Renberg är. Och de har ju förhoppningar att hon ska vara väldigt viktig för dem den här säsongen. Så att, jag menar, jag skulle inte bli förvånad om man ser mer av henne i den här matchen. Det blir ytterligare ett vapen på något sätt att slänga in. Jansen lär väl också få lite mer tid, gissar jag. Hon fick lite nu här. Hon fick ju den matchen komma in. Men även nu mot Rosengård. Så att det känns som att det finns, det är Hammarby som går in i det mötet, trots att det blev 2-3, att det, eller 3-2, att det var, de känns i balans för att ta sig an den här matchen, och de är mogna nog att hantera de olika faserna. De räds inte, de känns trygga, Och de har väldigt mycket spets, det måste vi ändå konstatera. Sen så är frågan hur länge den spetsen orkar en hel säsong med tanke på åldrarna. Men att de har avgörande spelare, det tycker jag är helt uppenbart.
Ja, det ska bli spännande att se de här returerna som alltså spelas på torsdag. Ett perfekt sätt att inleda påskhelgen på. Kan man inte vara på plats så ser man alltså bägge matcherna på Sportbladet. Vi ska ta och runda av veckans avsnitt och det gör vi med att dela ut 5+. Och jag har lagt in det till en sak som jag inte... Alltså, jag är inte helt säker på att jag älskar det, men ändå gör jag det. Så att det är mycket, mycket märkligt. Men i lördags så hade vi någonting som man kallade för Derby Day i England. Och jag tycker ju det är otroligt smart av dem att utnyttja att det är ett landslagsuppehåll för herrar. Det finns möjlighet för allt fler att titta på matcherna. Man utnyttjar också det som jag kan tycka saknas i Sverige lite för mycket. Och även i Europa Cup, för det kan jag också koka över. Det här att man lägger matcher så att man kan se båda. I Champions League har man tänkt på det på damsidan. Då är det en tidig match, en sen match. I Europa Cup då lägger vi dem samtidigt. Mm. Då blir man också säga, okej, men jag som vill följa svensk fotboll, varför ska jag inte kunna få se både Hammarby och Häcken live? Mm. Varför är det inte olika avsparkstider? Varför inte en tidig och en sen i Europa Cup? Fattar inte det. Men här så har man ju tänkt till. Och då hade man ett Liverpool derby först med Liverpool mot Everton. Vi hade North London derby sist mellan Arsenal och Tottenham. Och däremellan kunde man klämma in ett gött litet Manchester derby United mot City. Jag gillar ju konceptet, sen vet jag inte riktigt om 3 matcher är optimalt för att då knyter man ju verkligen upp hela dagen för någon som vill titta på alla matcher.
Jag tänkte säga, det är alla mina helger någonsin. Så att, ja. För mig känns det jätterimligt, jag vet inte. Men du kanske tänker på stora massan här nu.
Ja, men så att man kanske också tänker att man ska hinna med någonting annat än lördag så någon gång. Det kanske hade varit optimalt med 2 matcher, I don't know. Men jag gillar att man faktiskt utnyttjar det här, att man tänker till. Det finns ett landslagsuppehåll, vi lägger in lite heta matcher. Matcher som kan engagera en större publik, bara för att det är derby. Och ta tillvara på det helt enkelt, för att jag tycker att man slarvar bort sådana möjligheter lite för mycket. Nu hade vi ju dock den damallsvenska premiären under en sån här helg också. Det uppskattas ju och såg något utskick, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, publiksiffran hade ökat om man bara ser till premiäromgången i år, men det var en ökning med några procent med damallsvenskan.
9 tror jag.
Ja. Något i den stället, 9,någonting.
5 tror jag. Jag sätter inte min lön på det, men...
Nej, jag gärna inte det. ifall det skulle vara fel så vore det så himla, himla tråkigt. Men det var ju också 3 liksom, roliga matcher. Vi hade ett City som vann med 3-0 mot United i Manchester Derby. Ett City som ju, ja, men mer eller mindre kan lyfta den där bucklan. Nu känns det som, vi har ett Arsenal som jag var inne på, Russo med sitt hattrick. Mot Tottenham. Katinka Tandberg gjorde mål för Tottenham. Och det där det känns som att det händes mest Liverpool-Everton, där det ju blev en del rubriker runt Beata Olsson som stod för ett självmål. Vi hade en Jennifer Falk som fick en varning i den där matchen. Men det var ju ett Liverpool som vann till slut med 3-2 i den där matchen. Och min känsla är bara, när jag såg rubrikerna runt Beata Olsson så kände jag bara, vi har ju egentligen pratat för lite om Beata Olsson den här säsongen som har varit. Hon har gjort 6 mål i WSL. Hon har varit stekhet och så blir rubrikerna när det blir självmål. Alltså, det är klart att det blir rubriker då när en sån sak sker. Men det känns ju som att det har snackats för lite om allt bra Beata Olsson har gjort i Liverpool den här säsongen.
I Sverige har du ju det. I England så pratas det ju typ bara om Beata Olsson och de pumpar ju ut hennes statistik. Inte bara att hon gör mål, men hon har väl också dragit något rekord på köpet. Ska jag inte citera det, för nu blir jag lite osäker på exakt vad det var. Men det är helt uppenbart att, så här, att kliva från damasvenskan och gå rakt in i ett Liverpool som har kämpat. Att gå in och vara så tongivande, det är jäkligt fett. Så att jag följer inte Women's Super League lika hårt som jag har gjort tidigare. Så därav så kan jag inte lägga lika mycket input. Men däremot så ser jag ju rubrikerna. Jag ser ju definitivt när Liverpool lägger ut om Beata Olsson och hur mycket de hypar henne. Så att det tycker jag är jättekul att se. Och det är ju också en sån spelare som man kanske ska ha lite i periferin och fundera på att men om hon är så het, kanske hon också i förlängningen skulle kunna konkurrera med vissa andra spelare i damlandslaget.
Så känns det ju, och hon har ju varit med en trupp. Tyvärr fick vi inte prata med henne under den samlingen när hon var med. Men
inte hon inkallad då?
Jo, jag tror hon blev inkallad.
Jo, för det var någon som blev skadad eller valde att inte komma eller något sånt. Det var nog det jag reagerade på.
Ja, men hon har ju varit med under en samling med Tony Gustavsson. Vi får väl se om det finns plats för henne. Vi kan ju påminna om det också. 12.00 är det nog som Sverige tar ut VM-kvaltruppen under onsdagen. Spännande att se vilka namn Tony Gustavsson har med den här gången. Och med det, hörni, så tackar vi för den här veckan och säger på återhörande. Vi hörs igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.